Dagens text har jag hämtat ifrån Johannes evangeliet 17. Det är inte den föreslagna texten, men idag så är det ju den heliga trefaldighetsdagen i kyrkåret, vilket betonar treenigheten i Gud, Fader, Son och Ande. Och det som är intressant med just detta är ju det som jag talat om tidigare här, att det som händer i och med kristendomen, i och med att Jesus kommer, så blir alltså människors förhållande till Gud avreglerat. Alltså det som förut har varit i lagreligionen har varit så att säga ett förhållande mellan människa och Gud, så som en medborgare med en statsmyndighet, va? Så blir det plötsligt, så blir Gud familj. Gud är vår far, Jesus är vår bror och den helige ande är den ständigt närvarande kraften i vårt liv. Jag ska ändå läsa då från Johannes 17 och börjar i vers 18. Det är Jesu bön då i Getsemane. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska bli ett, och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, det ska förkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Lite kryptiska rader, men ändå man anar djupet på något sätt, va? Alltså Gud blir familj. Den här texten brukar man använda egentligen till ett enda syfte, som jag under min karriär har hört i alla fall, och det är att man förkunnar och predikar om att kristna församlingar och kyrkor ska vara enade och inte splittrade. Och det är väl en undervisning kanske som skulle kunna kännas lite överflödig, och för det är ju någonstans någon självklarhet i det. Men det kan naturligtvis vara en del av, man kan göra en poäng av det med rätta, men det finns någonting betydligt mycket djupare i det här, det som Jesus säger. För att samtidigt är det ju så att en enhet i den bemärkelsen att vi tycker lika alla avseenden är väl ju inte något kanske vi önskar oss. Alltså enhet i betydelsen konsensus, det vill säga att alla tycker och tänker samma sak, agerar på samma sätt. Alltså en sån strävan brukar paradoxalt nog faktiskt leda till splittring, va? Ett exempel på det, och det finns ju som sagt, jag kommer till det med inom kyrkan också, men ett tydligt exempel på det var ju den yttersta vänstern i politiken under 60- och 70-talet. Man drabbade oss av det här gång på gång, det vill säga man strävade efter att vara så renlärig, va? Så att det till slut bara blev ett fåtal kvar i de här grupperna som ansågs hålla måttet. Och de andra bildade då egna grupper som i sin tur gick samma öde till möte. Och ibland så imploderade det här helt. I bästa fall så fanns det bara en person kvar, en ledare som hade den rätta uppfattningen och så vidare. Och det här finns ju exempel på, i varje fall i vår västerländska protestantiska, vårt kyrkoarv. Just att man har splittrats på grund av att man vill så att säga konformera istället. Det är ofta orsaken, va? Jag läser igen den här versen. Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, att också de ska vara i oss. Den här enheten som Jesus bjuder till, alltså, har ju en annan innebörd än konsensus. Det förstår vi, eller hur? När Jesus ber att vi ska bli ett, så är det, uppfattar jag det, en bön för oss var och en. Kanske inte bara en bön för oss som grupp, va? Utan en bön för var och en av oss. För om man till exempel tar ett tal, ett helt tal, och så multiplicerar man det med ett annat helt tal, så blir ju det också ett helt tal, fast större, eller hur? Tar man däremot någonting halvt, ett halvt tal, och multiplicerar med ett annat halvt, så får man ju inte ett helt tal, utan då får man ju bara en fjärdedel. Och jag tror att det fungerar samma sak både i den kristna enheten. Alltså, det som är splittrat blir inte helt tillsammans med någonting annat som är splittrat, utan det, då blir det dubbelt så stor splittring. Alltså, om en människa inte är ett med sig själv, hel i sig själv, så blir det heller inte, så blir det heller inte genom att möta en annan människa som är lika splittrad, så blir det inte mer helt. Man brukar ju säga så här, att den här världen som vi lever i idag då kännetecknas just av att den är så fragmenterad. Så uppsplittrad på snuttar, små snuttar av snabba ögonblick som måste fångas hela tiden. Ungefär som en musikvideo eller en reklamfilm. Och Magnus Malm, den mycket duktige författaren, gav det här fragmenterade livet ett namn. Han kallade det för våra spridda egodelar, sa han. Tycker det är en ganska bra formulering. Våra spridda egodelar, alltså allt det som på olika sätt utgör våra liv, våra jag, breder ut sig i allt större fält och i allt mindre partiklar. Man måste byta fokus hela tiden. Det är för många bollar i luften. Detsamma gäller även familjeliv och umgänge och så vidare. En kompis sa till mig så här förra sommaren faktiskt, när hösten var kommen, så sa han: jag har för många bekanta. Jag hinner inte med mina relationer. Jag konsumerar relationer som en shoppare på köpcenter ungefär. De hinner aldrig fördjupas och jag blir bara stressad och förvirrad. Vi har haft, sån främmande eller varit bortbjudna varenda kväll under den här semestern. Jag orkar inte mer. Detsamma gäller kanske också prylar som man äger. Varje liten sak som jag skaffar mig kommer också kräva ytterligare tid av mig. All den här utrustningen som man köper, den lovar tidsbesparing, skäl oftast istället tid. För att varje då finess som jag installerar i mitt hus eller min trädgård eller rullar in i mitt garage, så krymper mitt eget, det som är kvar i alla fall. Alltså, splittring så som ett problem och fragmentering av tillvaron som ett problem, det är ingenting nytt. Det är urgammalt. Djävulen, alltså det onda personifierat, har fått sitt svenska namn från grekiskans diabolos. Det betyder splittrare eller söndrare, den som delar upp. Om Gud är helhet och djävulen söndring, så är det väl knappast konstigt då att människan i alla tider har upplevt att en alltför fragmenterad och splittrad tillvaro är någonting negativt. Eller rent av en förbannelse. Söndring och delning är också en känd härskarmetod, en ganska otäck sån dessutom. Och då är det kanske inte så konstigt att Jesu bön för sina efterföljare är att de ska vara ett. Att de alla ska bli ett. Inte att de ska bli likadana allihopa, utan att de var och en och tillsammans ska bli något helt, eller bli sedda som något helt, ett med Gud. Sånt kan ju inte människor göra själva. Och det är väl med det som är maskiner och motorer och sånt här. Eller rättare sagt, maskiner och motorer i min ego. Ibland kan jag inte ge mig på, eller kan inte låta bli och ge mig in och skruva i grejer som jag inte klarar av. Det blir inte bättre med åren det där. Att få isär grejerna brukar gå bra. Och det brukar gå bra att åka och handla delar och sånt här. Det brukar vara kul. Men sen när det ska sättas ihop igen, då inser jag mina begränsningar. Alltså det är så här, om man tänker så som en motor till exempel. En fungerande motor är inte samma sak som en massa delar på samma plats, va? Eller hur? Det är inte ens samma sak som rätt delar på samma plats. Det är inte ens samma sak som rätt delar som är hela på samma plats. En fungerande motor är rätt delar som samverkar med varandra, och för att kunna göra det så måste varje del sitta samman med den andra. Och om jag inte kan sätta ihop dessa spridda delar så hjälper det inte om jag skaffar mig en del till. Eller hur? Alltså, om jag köper ännu en grej, va, så blir det inte bättre. Och inte en till och en till. I bästa fall så får jag till slut en hög med skrot som kan vara värd någonting, som växer och så vidare. Men någon motor blir det aldrig. Det är något åt det här hållet som jag tror att Jesus menar, va? När han ber att vi var och en ska bli ett. Alla ska bli ett. Det är heller inte en försiktig önskan, va? Det är inte en försiktig önskan från Jesus, utan det är ett löfte. Alltså en bön inom gudomens treenighet av fader, son och ande. Inom denna storhet så säger Jesus: jag ber att de alla ska bli ett. På samma sätt som du och jag är ett. På samma sätt som de är ett med dig och mig. Detta är någonting som Jesus ber att vi får uppleva. Och i vilket fall så är vi så sedda av Gud, va? Jag har en vän. Oj, oj, vad skulle jag göra utan honom? Så många gånger som jag har tagit mina grejer i en säck eller en kartong, lastat in i bagaget på bilen och åkt hem till honom. Det har varit båtmotorer och det har varit gräsklippare och det har varit allt möjligt. Gamla bilar. Jag har en vän. Hur många gånger har jag då inte också beundrat den här mannens begåvning då, när han tar mina grejer och en efter en sätter ihop det till något som ser så självklart ut när han gör det. Och sen när han är klar så brukar jag fråga vad det här kostar. Men då brukar han istället bjuda på kaffe och säger att jag är hans vän. Och om inte jag hade bett honom om hjälp så hade han bett mig komma. Ja, sannoliken. Det förhåller sig inte så speciellt mycket annorlunda, tror jag, när det gäller då detta mitt egna liv, detta mitt komplicerade och många stycken fragmenterade liv. Att bli ett i Kristus innebär inte bara att vi här sitter här idag tillsammans här. Det innebär också att var och en av oss, kommer till Gud med våra liv i fragment, men blir sedda av Gud som något helt. Det är alltså inte en fråga. Det här funkar ju bra nu då när vi inte så många i kyrkan idag, va? Det var ju tur det. För nu funkar mitt påstående bättre än om det hade varit fullt här. Alltså det är inte en fråga om att någonting ska vara mer eller mindre. Större, mindre, bättre. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att det som faktiskt är ett helt. Vi behöver göra detta gång på gång, eller hur? För så länge vi lever på denna jord, i denna värld, så pågår ju söndringen hela tiden om vi nu inte märker det. Och det är naturligtvis ett andligt skeende. Därför att det är någonting som Gud gör genom sin närvaro av helig ande. Jag har i himlen en vän så god, skaldade Nils Frykman. Kommer ni ihåg honom? På 1800-talet redan. Jag har i himlen en vän så god. Det har jag också. Och det har du med. Och precis som med min vän då i garaget. Där hade jag också en vän, kommer ni ihåg. Så ber då denne vän oss att komma när vi inte gör det självmant. Och när vi då kommer med våra spridda egodelar i en säck och ber honom att få bli ett helt, så vet vi ju då, vet vi att han har redan bett om detta inför Fadern i himlen.